God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, bibelförklaringar kan du lyssna till i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 då Håkan Sundliden håller dem. Dessa är över Jakobs brev. Och vill du höra dem då i närradion så är det på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 7.
Välkomna till Andreas kapellet och till bibelförklaringarna över Jakobs brev. Vi är nu framme i slutet på det första kapitlet. Som sagt, vers 26 och 27, det är de två sista verserna i det första kapitlet. Enligt mina anteckningar så hade vi precis börjat på det där. Och läst ett bibelställe som handlar om hur Gud tar sig an änkor och föräldralösa. Alltså sammanhanget är ju det nu att Jakob särskilt i verserna 23 och 24 och även 25 har målat upp evangeliet. När man läser det här så kanske man inte ser så väldigt mycket av det väldiga evangelium som förmedlas där. Men om man gör som vi har gjort, stannar vid de verserna och fördjupar sig i de verserna, så ser man att det är ett rikt evangelium. Och det talas här om att vi ska dröja kvar. Vi ska se in i evangeliet som man ser in i en spegel. Men vi ska dröja kvar. Och vi ska betrakta och vi ska meditera över evangeliet. Och sen ska vi, när vi handlar efter vad vi har sett, så ska vi bli saliga i vår gärning. Nu har jag Bo Hjerts översättning ikväll. Så att jag ser att det kanske står lite annorlunda. Ifall det är någon som märker att det skiljer sig på något sätt, så är det förklaringen. Och det här är ju som sagt vad sammanhanget, att Gud har gett oss sin son Jesus Kristus. Det är en gränslös kärlek till oss, en gränslöst evangelium. Och vi är intagna i detta. Och vi är intagna, inte bara vi är intagna, utan med allt vad vi äger och har intaget. Till och med våra prövningar och lidanden och svårigheter är intagna i Jesus Kristus. Hela vårt liv och levande levs nu inför Gud. Det är det rika evangeliet. Och när de första kristna i Jerusalem som hörde det här, och för all del de andra som fick del av det också genom brevet här, när de hörde det här, så kunde de mycket väl ha ställt sig frågan: hur ska vi leva ut det här nu? Hur ska vi förverkliga allt det här som vi har fått ta emot? Vad är det som gäller nu för våra liv framöver? Och det är i det ljuset vi ska se Jakobs brev. Och då så säger Jakob här i inledningen, förmodligen därför att det behövdes. Han säger i inledningen att vi inte, och det står särskilt i vers 16 förstås, och 16 och 20. Ja, 24. Nej, 22 är det. 16 och 22, där det står att vi ska inte bedra oss själva. Och vi har också förstått det att man bedrar sig själv om man tar emot evangeliet, förstår någonting av det, gläder sig över det, men sen inte har för avsikt att förvalta och leva evangeliet. Det är möjligt att de hade nåtts av signaler ifrån den grekiska världen, eller om de hade trängt in i de egna kretsarna, ska jag låta vara osagt, som sa att det var tron alena. Men det strider ju helt emot den judiska uppfattningen. Det står ju mycket om gärningen här, och vi ska strax se mera på det. Och Jakob säger att vi måste ha med båda sidorna utav tron, alltså också förverkligandet utav tron, för att annars så bedrar vi oss själva. Och nu så är vi på väg in i de här tillämpningarna. Och den första tillämpningen, det var då i vers 26 och 27, där det då handlar om, och särskilt vers 27, där det handlar om att ta sig an föräldralösa barn och änkor och att hålla sig obefläckad av världen. Så det är det första som Jakob säger att vi ska tänka på när vi ska praktisera evangelium. Men nu så har jag en liten utvikning här när det gäller gärningarna. Därför att det här ordet gärningar, det är ett svårt ord för oss. Visserligen så kommer det först i vers 14, alltså andra kapitlet, vers 14 till och med kapitlet ut. Där kommer gärningarna, gärningar, gärningar i var och varannan vers. Jag tror det kommer 11 gånger där i de verserna. Så att man kanske skulle kunna ha väntat med att gå igenom vad det ordet betyder tills vi kom dit. Men å andra sidan så har du det redan i första kapitlet som en självklarhet, kan man säga. I första kapitlet, fjärde versen till exempel, så står det att vi ska låta tron eller ståndaktigheten här visa sig i fullbordad handling. Det är ju som sagt ett tema, kan man säga. Och i den 22 versen också. Men ordet ska ni göra och inte bara höra, annars bedrar ni er själva. Och i vers 25, slutet på vers 25, den som förverkligar tron eller frihetens fullkomliga lag i handling, han kommer att bli lycklig eller salig i sin gärning. Så det finns ju där redan, även om det kommer in på ett särskilt sätt i det andra kapitlets 14 vers och följande. Så låt oss säga någonting om det här ordet gärningar då. Eftersom vi som har vuxit upp i ett lutherskt land har fått höra detta med tron alena så mycket. Och dessutom ganska ofta i kontrast då mot gärningar, där vi har hållit gärningarna på avstånd. Det har ju sin särskilda historia, men så talar inte Jakob, och därför så behöver vi stanna vid det här ordet gärningar för att få det bibliska innehållet i det. Gärning heter på grekiska ergon, och det finns 15 gånger i Jakobs brevet. Och jag tror att i det där kapitlet 2, vers 14 till och med 26, tror jag det är 11 gånger. Och det finns ytterligare några gånger som verb, alltså att göra ordet. Och vi kan redan nu säga att Jakob, han använder ordet gärning eller att göra gärningar oftare, mer frekvent än vad Paulus gör. Därmed inte sagt att Paulus inte använder ordet gärningar, för det gör han visst det. Han talar ganska mycket om gärningar han också. Ska strax visa på några bibelställen. Men Jakob gör det i högre grad. Och det är sannolikt så som jag sa här inledningsvis, att de första kristna som tog emot evangeliet och överväldigades av evangeliet, de ställde sig frågan hur de skulle förvalta sin tro. Hur ska vi hantera det här? Vad är det för någonting som förväntas av oss? I vilken utsträckning gäller lagen till exempel, Moseböckerna? Det var kanske ingen stor fråga för de första judekristna, men det blev ju snart en ganska stor fråga. Så lagens uppgift för oss som är kristna och hur mycket gärningarna då räknas var frågor som var aktuella. Men vi ska ta om Jakob och gärningarna, så ska vi först konstatera vad Jakob inte menar med gärningar. För om vi kan ta bort vad han inte menar, så har vi kanske tagit bort en del missförstånd. Jakob använder aldrig ordet gärning om Gud eller om människans förhållande till Gud. Alltså han använder aldrig i den andliga meningen, så att säga. I Gamla testamentet så talas det om Guds verk. Det talas om Guds gärningar. Först i skapelseberättelsen förstås. Men även på flera andra ställen. Vi kan titta på något. Jag har ett antal bibelställen här, men vi kan ta åtminstone något. Saltaren 44. Där är en bön om beskydd för sångmästaren av Koras söner, en sång. Och så kommer det i vers 2 då. Gud, med våra öron har vi hört, våra fäder har berättat om det för oss, om den gärning du gjorde i deras dagar, i forntidens dagar. Det var du som med din hand och så vidare. Så här talas det om Guds väldiga gärningar, som skulle kunna uttryckas på något annat ställe. Så använder aldrig Jakob det här ordet gärningar. Det syftar alltså inte de här 15 gångerna i Jakobsbrevet på Guds gärningar. I Saltaren 90, när vi ändå är i Saltaren, så finns ytterligare ett exempel. Jag har skrivit upp vers 16. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare, och din härlighet över deras barn, och så vidare. Om du går till Johannes evangeliet för att ta några exempel från Nya testamentet, så kan vi också se hur det talas om Guds gärningar. Johannes 4, vers 34. Det handlar alltså om Jesus och hans möte med den samariska kvinnan där vid Sykars brunn, eller Jakobs brunn. Och i vers 31 så undrar hans lärjungar, eller så säger hans lärjungar till honom att han ska äta något. Och då svarar han: jag har mat att äta som ni inte vet om. Kan någon ha burit mat till honom? Och Jesus säger: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Så det är alltså Gud som verkar, och Jesus gör anspråk på att göra Guds gärningar här på jorden. I det femte kapitlet, vers 36, kommer det igen. Där säger Jesus: jag har ett vittnesbörd som är för mer än Johannes, ty de gärningar som fadern har givit mig att fullborda, de gärningar som jag gör, de vittnar om mig och visar att fadern har sänt mig. Det finns flera andra bibelställen, men jag tror inte vi behöver slå upp särskilt många fler, utan jag vill bara ge de här ett axplock, några exempel från några olika håll. Om vi tittar i Romarbrevet slutligen också, Romarbrevets sista kapitel, så får vi ett exempel från Paulus. Där skriver han 14, ja, det var inte sista kapitel, 14 var det, 14:20, alltså Romarbrevet 14:20. Förstör inte Guds verk för matens skull, och så vidare. Det där 16:10 som jag hade här, det var första Korintsebrevet 16:10. Vi ska titta där också. Det är det sista kapitlet i första Korintsebrevet. Där står det: om Timoteus kommer, så se till att han kan känna sig trygg hos er. Det är ju Herrens verk han utför. Han gör alltså Herrens gärningar. Han som jag. Så används ju ordet. Men så används det inte i Jakobsbrevet. Och det kan vara bra att ha med sig. Det andra som vi ska ha med oss, det är att Jakob använder heller aldrig ordet gärningar som om det syftade på laggärningar. Och vad är det för någonting då, laggärningar? Ja, laggärningar, det är alltså de gärningar som vi människor gör. När vi gör lagen, då gör vi laggärningar. Och det där var ett uttryck på Jesu tid. Och nu är de lärda lite dela det här, men det kan tänkas att det finns en samsyn i det trots allt. Men Göran Larsson, han menar att ordet laggärningar används uteslutande om hedningarna, det vill säga de som egentligen inte skulle behöva göra lagen alls, eftersom de inte står under lagen. Men när de börjar göra lagen, för de kanske kom till tro på Herren Jesus Kristus, och så fick de höra då utav judiska lärare på olika sätt att de också skulle börja göra lagen. Och det skulle de ju göra om de hade för avsikt att konvertera till judendomen. Och de gärningarna som hedningarna gör när de gör lagen kallas för laggärningar. Och då handlar diskussionen om hur mycket laggärningar behöver man göra för att bli en riktig jude. Eller rättare sagt för att bli fullt upptagen bland Guds folk. Det finns de som menar att det här är ett uttryck som används bland judarna själva också. Det är väl där som meningarna går lite isär. Men då skulle det användas som så att när man definierar vad som krävs av en jude för att han verkligen ska vara en riktig jude. Alltså hur aktiv måste man vara i sin judiska tro? Därför alla var ju inte lika aktiva. Och i vår tid så är det ju många sekulariserade judar. Så diskussionen finns fortfarande. Men då var frågan alltså, vad är det minsta man måste göra för att så att säga räknas med ibland Guds folk? Och då brukade man tala om åtminstone tre stycken. För det var olika schatteringar bland fariseer och saddukeer som angav olika många, olika höga krav. Men åtminstone tre saker var man överens om. Och det var sabbatsbudet, matföreskrifterna och omskärelsen. Det var liksom det minsta för att man skulle kunna med gott samvete kalla sig för jude. Jag kommer att tänka nu på en sak. När vi var i Israel förra gången så har vi ju en judisk guide, svensktalande. Och han är då sekulariserad jude. Han firade inte den judiska pingsten till exempel som var när vi var där. Så firade ju alla andra judar den. Så jag pratade med honom om han verkligen kunde räknas som en riktig jude om han inte var aktiv i sin judiska tro. Och då så sa han det att, ja, jag har pratat med rabbinerna om det, hur mycket som krävs så att säga. Och de menar att det är tillräckligt att man bor i landet. Det var liksom tillräcklig laggärning, för det var ett tillräckligt stort offer bara att bo där. Att man var på den plats alltså där Gud ville att de skulle leva och verka. Så diskussionen är lika levande idag som den var på Jesu tid. Paulus han talar om laggärningar. Till exempel tittar i Galaterbrevet. Det här ska vi gå igenom i detalj någon gång framöver när vi kommer så långt som till Galaterbrevet. Där står det i andra kapitlet vers 16. Men då vi nu vet att en människa inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Kristus Jesus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen enda människa rättfärdig. Alltså det är ingen idé att göra sig till så att säga inför Gud enligt Paulus ifall vi ska få nåd eller för att erövra nåd eller för att få del av Guds rättfärdighet. Jakob använder aldrig ordet gärningar i Jakobsbrevet i den här meningen. Så när han talar om att vi ska göra ordet, då är det inte tal om laggärningar, utan det är alltså någonting annat som Jakob syftar på. Man kan säga också att hela Nya Testamentet och med de exempel som vi har sett när vi läste Johannes och även Paulus talar ganska obesvärat om gärningar. Det är inget problem för dem att tala om gärningar. Eftersom ordet är neutralt i sig. Man kan nästan jämföra ordet med, alltså gärningarna, det är dygd eller last. Alltså det finns goda gärningar och det finns dåliga gärningar. Det finns goda människor, dåliga människor som gör goda gärningar eller dåliga gärningar. Det finns dygder, det finns laster. Det är liksom inte någon värdering, utan det är mer ett konstaterande att det är på det sättet. Vi ska ta några exempel på det också. Om vi tar då, nu ska vi se här, vi kan ta Johannes evangeliet igen. Kapitel 3. Vers 19. Där säger Jesus: detta är domen. Ljuset har kommit i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var en som gör vad som är skamligt kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska bli blottade. Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så där finns så att säga inte någon, ja, värderingar är förstås, för det är goda och onda gärningar, men det finns inte den klangen som vi tänker att vi ska göra gärningar inför Gud. Det är inte den klangen i de här verserna. Du har till exempel i Apostlagärningarna 9 också. Vi får se om det stämmer. Apostlagärningarna 9:36. I Joppe fanns en lärjunge, en kvinna som hette Tabita. Hon gjorde mycket gott och tänkte på de fattiga. Samma sak där. Gärningarna används här obesvärat. Ett konstaterande. Hon gjorde mycket gott, särskilt mot de fattiga. Alltså det finns ingenting som gör att hon skulle vara bättre inför Gud eller någonting sånt. Utan bara att man handlar helt enkelt. Och så används ordet ganska frekvent. Jag har här Paulus i Romarbrevet 2, om vi bläddrar vidare. 2, vers 7. De som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, de ska få evigt liv. Och så vidare. Jag har ytterligare ett 10-tal bibelställen, men jag tror att vi hoppar över dem. I samma anda, att man använder ordet så att säga neutralt, bara som ett konstaterande på att vi gör gärningar, i samma anda tror jag man ska förstå de bibelord som handlar om att vi ska dömas efter våra gärningar. För det känner ni igen också. Om du tittar då i, vi hade Romarbrevet uppe. Ja, det var ju versen innan där, ja. Romarbrevet 2, vers 6. Då skall Gud vedergälla var och en efter hans gärningar. Och i det 14 kapitlet också, Romarbrevet 14, vers 10. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför ser du ner på din broder? Vi ska ju alla träda fram inför Guds domstol. Och i vers 12 då. Alltså ska var och en av oss göra räkenskap för sig själv inför Gud. Och så används det. Det finns ju flera liknande versar förstås också. Så ni ser att redan här nu så har vi använt då ordet gärningar åtminstone på 4 olika sätt. Och inget utav det här är det sätt som Jakobsbrevet som Jakob använder ordet på. Han använder det inte som Guds gärning, syftandes på Guds gärning. Han använder det inte som om det vore laggärningar som vi människor gör. Han talar inte om att, jo det gör han i och för sig. Han använder ordet när vi ska göra våra insatser mot faderlösa och änkor, så att säga. Då använder han ju neutralt så att säga, det gör han. Och om han använder det i den meningen att vi ska dömas efter våra gärningar, ska jag låta vara osagt, men det tror jag inte att han gör. Men vad är det då för någonting hos Jakob? Vad betyder gärningarna hos Jakob? Ja, det som jag har sagt tidigare. Att tro och gärningar, det är två sidor av samma mynt. Man kan sätta likhetstecken mellan de här två hos Jakob. Tron uppenbarar sig så att säga i gärningarna. Det är gärningarna som tron blir synliggjord. Ungefär som det används när vi talar om dygd eller om last. Om vi talar om att den människan har de och de dygderna, så är det ju meningslöst att tala om det om de inte syns också. Det ligger så att säga i sakens natur. Om han eller hon eller han har de och de goda dygderna eller de och de dåliga lasterna, så är det ju sånt som syns. Det är självklart. Det är två sidor utav vad man har och vad som syns. På det sättet använder Jakob gärningarna. Det är därför som man kan säga, som vi kommer att se när vi kommer in i slutet på det andra kapitlet, att man blir rättfärdiggjord genom gärningar. Därför det är bara, om vi ska gå in på hur vi blir rättfärdiggjorda, hur vi får del utav frälsningen, utav nåden, så kan man ju beskriva det på två sätt, antingen genom tron så att säga, eller genom gärningen, eftersom det är samma sak. Gärningen är i det här fallet då omvändelsen, mottagandet utav evangeliets nådeserbjudande. När det är sagt så ska vi också säga det, för att vi ska undvika alla sorts missförstånd. Det står ingenstans i Jakobs brev att man blir frälst genom gärningar alena. För så tror inte Jakob. Därför det är ju gärningar och tro på Herren Jesus Kristus. Det hänger ihop. Men ibland så har han tolkat så av oss västerländska kristna. Och Luther var ju, han hade ju svårt med det här, va? För att han ville inte ha med gärningar alls. Men därför är det viktigt att ha klart för sig att Jakob skriver aldrig att vi blir frälsta genom gärningar, eller att vi skulle få nåd genom gärningarna, ännu mindre genom gärningarna alena. Om du tittar i det andra kapitlet, vers 18 till exempel. Den ene har tro, den andra har gärningar. Nå, alltså där citerar han någon som har sagt så. Nå, säger Jakob då, så visa mig då din tro utan gärningar. Alltså underförstått, det finns ju inte någon sån. Så ska jag genom mina gärningar visa dig att jag har tro. För genom de gärningarna som jag gör så blir det synligt vad jag tror. Och det är på samma sätt ska du förstå det som står i tredje kapitlet, vers 13. Finns någon bland er som har vishet och bildning? Frågetecken. Då ska han låta sina gärningar tala genom en värdig livsföring i både ödmjukhet och visdom. Alltså genom en värdig livsföring i ödmjukhet och visdom så talar tron genom de gärningarna. Så det är det sätt som Jakob använder ordet gärningar. Och då kan vi, när vi har gjort det klart för oss, så kan vi gå tillbaka då till första kapitlet, vers 26 och 27. Där vi var också förra gången. Vers 27 rättare sagt. En gudstjänst som är ren och utan fläck inför Gud är att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd. Och hålla sig obefläckad av världen. Här handlar det helt enkelt om att bara göra sådana gärningar. Men det finns också skäl till att han nämner just de här gärningarna. Jag nämnde det i slutet på förra gången, att de första som ställdes utanför det sociala skyddsnätet i det gamla judiska samhället, det var ju de föräldralösa och det var änkorna. Det var de här som riskerade att inte kunna tjäna sitt eget uppehälle. Vem skulle ta hand om dem? Det fanns ingen socialtjänst på den här tiden. De blev helt beroende av andra människors gunst och nåd. De blev helt beroende av andra människors omsorg. De levde av gåvor. Men det finns någonting mer att säga om de här som först hamnade utanför. Och då går vi till Gamla testamentet. Andra Mosebok 22:22 läste vi förra tisdagen, eller förra tisdagen. Där står kort och gott, änkor och faderlösa skall ni inte behandla illa. Behandlar du dem illa så ska jag förvisso höra deras rop när de ropar till mig. Det finns alltså ett särskilt förhållande mellan änkor och faderlösa å ena sidan och Gud själv å andra sidan. Om du tittar i femte Mosebok så så blir det tydligare. Femte Mosebok kapitel 10. Vers 18, men vi ska nog läsa från vers 17 där. Alltså femte Mosebok 10, vers 17. Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store, den väldige och fruktansvärde Guden, som inte har anseende till personen och inte tar mutor, som skaffar den faderlöse och änkan rätt, och som älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Det är alltså beskrivningen av hur den Gud är. Sen kommer då vers 18. Därför skall också ni älska främlingen och så vidare. Så vårt handlande bestäms av Guds vilja. Eftersom Gud är sådan, så ska vi ta Gud till föredöme och göra så som Gud själv skulle ha gjort, eller som Gud själv gör. Och det här är motiveringen, skulle jag vilja säga, till den judisk-kristna etiken. Det är det här som bestämmer vad som är rätt och fel. Det som är Guds vilja, det är rätt och det är riktigt. Så när vi bedömer, så att säga, eller ställer frågan till oss själva, vad är rätt och vad är fel, så är det Gud som är måttstocken och ingen annan. Och det är det här som gör att den judisk-kristna etiken är speciell, därför att den är knuten till Israels Gud och inte till något humanistiskt ideal eller någonting sånt. Så motiveringen varför vi ska ta oss an änkor och faderlösa är oerhört stark. Titta också i Saltaren. Saltaren 68. Det är en vers som jag tycker personligen väldigt mycket om. Och för att få med hela meningen så får vi ta från vers 5. Sjung till Guds ära. Lovsäg hans namn. Gör väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren. Fröjdas inför honom de faderlösas fader och änkors försvarare. Gud i sin heliga boning. En Gud som hjälper de ensamma till ett hem och som för de fångna ut till lycka. Inte minst det där som står i den sjunde versen, att Gud är en Gud som hjälper de ensamma till ett hem. Där har du det sociala programmet. Ingen ska behöva leva ensam. Utan de ska kunna i sådana fall placeras i hem. Och det är Gud själv som har det på sitt program, så att säga, att göra på det sättet. För övrigt så hörde jag från socialtjänsten att de skulle behöva ha kontaktfamiljer. Så att om ni känner till eller själva är intresserade av det, så kan ni bara säga till mig. Det är alltså ett sätt att låta sig användas av Gud. Att vara kontaktfamiljer. Du har det vidare i Jeremia. Jeremia som kommer efter Jesaja. Kapitel 7. Och här är ordalydelsen sån, tycker jag, i Jeremia 7, så att det nästan snuddar vid hur Jakob skulle ha uttryckt sig. Vi tar från vers 4. Förlita er inte på lögnaktigt tal. När man säger, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Alltså, för då bedrar man sig själv, skulle Jakob ha sagt. Nej, om ni bättrar ert leverne och ert väsende, om ni dömer rätt mellan man och man, om ni upphör att förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan, och så vidare, vers 7. Då vill jag för evärdliga tider låta er bo på denna plats i det land som jag har gett åt era fäder. Alltså, gå tillbaka nu då till Jakobs brev. Nu har jag som sagt var Gerts översättning, och i det första kapitlet, vers 26 och 27, de sista verserna där, så har han satt rubriken falsk och äkta tjänst inför Gud. Och det har vi talat om nu, va? En äkta tjänst inför Gud, det är alltså att göra Guds vilja. Och att göra därför att Gud vill det. Han är vår Herre. Han är den som bestämmer i vårt liv. Som talar om för oss vad vi ska göra. Det är ingenting som vi producerar själva, så att säga. I eget förstånd eller i egen kraft. Eller som vi kan göra för att vinna nåd eller frälsning. Utan Gud är den som är kraften i vårt liv. Och om Gud tar sig an faderlösa och änkor, och om Gud bryr sig om, så måste vi göra det i hans efterföljd. Därför att han är ju vår Herre. Vi är ju lärjungar till honom. Vi vill göra som mästaren lär oss. Det är den enkla logiken. Så vi kommer att komma tillbaka till det här med gärningarna när vi kommer in i det andra kapitlet. Ja, förresten, det kommer ju redan här i första delen på andra kapitlet också. Men innan vi tar det, så ska vi se det sista som sägs i första kapitlet. För det står inte bara om att ta sig an föräldralösa barn och änkor, utan det står också att vi ska hålla oss obefläckade av världen. Det är alltså också en rätt gudstjänst, att hålla sig obefläckad, obesmittad, står det någon annan översättning, av världen. Och här gäller det ju också då att vi har ett rätt innehåll, så att vi inte tror att det handlar om att vi ska vara världsfrånvända. För det är inte det handlar om. Världen, kosmos på grekiska, har två olika innehåll. Det ena innehållet är ju att det är världen i bemärkelsen skapelsen. Skapelsen, skapelsens ordning, samhällets ordningar. Det finns ingen värdering i det, så att säga. Utan det är bara så som Gud har skapat allting. Gud själv kom till världen. Ty så älskade Gud världen. Han kom alltså till oss i den här skapelsen. Det är inte det innehållet som Jakob har här. Det andra innehållet, det som Jakob har här, det är att det talas om den fallna världen. Alltså det onda. Den förvridna världen, den fallna världen, den förvridna världen, den självupptagna världen, den onda världen, den värld som kommer att gå under, den värld som besegras, den värld som korsfästs. Det negativa, så att säga. Och det är ju någonting annat. Det har att göra med synden. Och det har att göra med ondskan, som sagt. Och det är den meningen som Jakob använder det, när han säger att vi ska hålla oss obefläckade av världen. Vi har ju sett det tidigare också, att Jakob tänker sig att det finns liksom två livssammanhang. Där det goda livssammanhanget är när vi lever i gemenskap med Gud. Och då lever vi i Jesus Kristus, i gemenskap med Gud. Med allt vad vi är, med allt vad vi har. Med allt vårt onda, med alla våra brister, med alla våra prövningar. Vi lever hela vårt liv inför Gud. Det är det goda livssammanhanget. Och när vi lever inför Gud, så kommer allt i vårt livssammanhang, också det som är negativt i sig, kommer att samverka till det bästa. Och det är därför som det är ett gott livssammanhang. Därför Gud råder och regerar. Det onda livssammanhanget, det är ju att leva i den här världen avskuren från gemenskapen med Gud. Utan Gud och utan hopp i världen, som Paulus skriver i Efesierbrevet. Då blir det ju ingenting som blir bra. Ja, möjligt då med mänskliga ögon, att man tjänar mycket pengar eller att det går bra på något annat sätt. Va? Men det är ändå ett dåligt livssammanhang, därför att i slutänden så blir allting att man blir avklädd och att man blir död. Så att, och det, man kan inte ta med sig någonting ifrån den här världen in i Guds rike. Det är det dåliga livssammanhanget. Jakob, han talar ju om, som vi har sett och kommer att se ännu mera utav, om att vi lever i det goda livssammanhanget. Men det goda livssammanhanget kan ju inte låta sig påverkas, ännu mindre styras av det dåliga livssammanhanget. Det är ju en självmotsägelse utan like. Vi kan inte leva i det goda livssammanhanget och sen ösa ur det dåliga livssammanhangets källor. Den enkla logiken. Alltså, håll dig obesmittad av världen. Lev ditt liv helt och fullt i gemenskap med Gud. Låt Gud vara den som talar in i ditt liv, också in i dina brister, in i dina svagheter och svårigheter. Och när han talar så är det alltid evangelium. Det är det som är så underbart med att vara en kristen. Hur eländigt den kan verka, så är det alltid evangelium jag hör. Genom Jesus Kristus. Han kom med evangeliet till mig. Det är därför det är det goda livssammanhanget. Så håll dig obesmittad av världen. Johannes, aposteln Johannes, talar om det här på samma sätt, va? Fast ännu tydligare. För han upprepar det i första Johannesbrevet. Jag tror att det är i andra kapitlet i flera versar. Titta förresten i Jakobs brev kapitel 4. Där kommer tanken igen och den upprepas. Kapitel 4, vers 4. Alltså 4:4. Ni trolösa människor, vet ni då inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen, han blir Guds fiende. Sådana versar som kan vara svårt för en bibelläsare att ta till sig eller att förstå. Men jag hoppas nu att med den här utläggningen att alla förstår att det handlar om de två olika livssammanhangen. Och vi kan inte låta oss styras eller påverkas eller präglas av det onda livssammanhanget om vi vill leva i gemenskap med Gud. Det här kan ha varit svårt för en del av dem som läste Jakobs brev i den här tiden. Därför att i den grekiska världen och i den grekiska mytologin, i den platonska läran, Platon känner ni till, i hans filosofi så var ju kosmos var ju som en gudomlig kraft. Han tänkte sig att det fanns grader av gudomlighet i världen och att allting var mer eller mindre gudomligt. Och då blev ju ett sånt här ord som att man ska vara obesmittad av världen, det blev ju obegripligt. Så det kan mycket väl ha varit så att en del av läsarna hade svårigheter med det här. Och att det finns moderna kristna idag som har svårigheter med det, det vet vi ju också. Så därför så behöver den versen förklaras, vilket vi nu har gjort. Här gäller alltså att tänka rätt. Vi har i kapitel 2 och 3 nu några rubriker. Vi ska upprepa det här eftersom vi kommer in i texten. Och de rubrikerna där är att vi ska lära oss att tänka rätt. Att handla rätt. Det är det med gärningarna igen. Och i tredje kapitlet att tala rätt. Vi ska ta en bit i taget. Men det första är ju alltså att det gäller att tänka rätt. Och här skulle jag faktiskt vilja utmana er på så sätt att ni anstränger er lite extra under de närmsta veckan eller veckorna att tänka rätt. Det vill säga att tänka bibliskt. För att hur många gånger har inte jag lagt märke till, inte bara i mitt eget liv utan också i mina medmänniskors liv, att man gläder sig över evangeliet, man tar till sig evangeliet, men man tänker fel i alla fall sen när man går ut i kyrkan. Omvändelse på grekiska, det är att ändra sitt sätt att tänka. Metanoeo, noeo, nos är förnuftet. Och metanos, det är att förändra sitt sätt att tänka. Översätts i Nya testamentet med bättring. Att göra bättring är att lära sig att tänka på ett annat sätt. Och vilket sätt är det vi syftar på nu då? Att tänka som Gud tänker. Vi ska vara tillgängliga för faderlösa och änkor, därför att så tänker Gud. Gud bryr sig om de människor, särskilt kanske till och med, vi kan säga, om man får uttrycka det lite enfaldigt, särskilt de människor som ingen annan bryr sig om. De bryr sig Gud om. Det är därför du är en kristen. Och jag. Gud brydde sig om dig och mig. Han frälste dig och mig. Och det är motivet, det är skälet till att vi måste tänka så också. Om alla andra människor. Men det kanske vi inte gör i praktiken. Nej, men då är det bättring. Det är vårt sätt att tänka som måste ändras. Jag har några favoritställen i Romarbrevets 6:e kapitel. Jag vet inte om jag har visat på det tidigare, men jag gör det igen i sådana fall. Romarbrevet 6. Där står, nu ska vi se här. I vers 10, Romarbrevet 6, vers 10. Så står det om Jesus att hans död var en död och så vidare. Nu är han uppstånden och så står det i slutet på vers 10. Det liv han nu lever, det lever han för Gud. Och så kommer det då i vers 11. Så skall också ni se på er själva. Alltså, hur ska du se på dig själv? Du ska se på dig själv som att du är död och begraven i dopet. Och att det liv som du nu lever efter det att du har blivit en kristen, efter det att du har blivit döpt och kommit till tro, det är ett liv inför Gud. Så ska du se på dig själv. Det är den självbild som du och jag ska ha. Så den självbild som vi ska skaffa oss och som vi ska odla och som vi ska nära och som ska ta gestalt i oss, det är att jag, Håkan, är intagen i Jesus Kristus. Jag är rättfärdiggjord i Jesus Kristus. Jag tillhör Guds heliga barnaskara. Det är min självbild. Ja, men hur kan du tänka så, kanske någon säger. Därför att Guds ord säger att vi ska göra det. Därför allt det som Kristus Jesus har gjort för oss, det har han gjort för oss. Och nu måste vi tänka, ändra vårt sätt att tänka om oss själva. Om han har gett sin rättfärdighet till dig, då är du väl verkligen rättfärdiggjord. Du kan inte få en bättre rättfärdighet än Guds egen rättfärdighet. Och om du har tagit emot den, då är det väl verkligen, finns det väl alla skäl i världen att så att säga bejaka detta. Då ska man inte säga, nej men jag är ju inte rättfärdiggjord. När ordet säger att vi är det. Det är ju vad hela dopdräkten handlar om. Att vi blir iklädda Kristi rättfärdighet. Vi blir iklädda Guds rättfärdighet. Vi får våra namn skrivna i himlen. Ja, men börja tänk så. Handla därefter. Och tala så. Det var Jakob skriver i sitt brev. Så här är lite grann att öva på. Och en övning som jag brukar ge. Ett pastoralt råd som jag brukar ge. De som jag pratar med enskilt kanske mera. Men det är ju att du skulle kunna gå igenom Efesiebrevet 1. De 14 första verserna. Alltså Efesiebrevet 1, vers 1 till och med 14. Och så på varje ställe som du kan sätter du in ditt eget namn. För här lovprisar Paulus Gud för det som Gud har gjort för oss. Så om vi tar från redan från vers 2 då, om jag får använda mig själv som exempel. Ni får ta till er ni också sedan när ni övar. Nåd vare med mig och frid från Gud, min far och Herren Jesus Kristus. Välsignad vare Gud, min Herre Jesu Kristi fader, som har välsignat mig med all den himmelska världens andliga välsignelser i Kristus. I honom utvalde han mig innan världens grund var lagd, till att vara helig och utan fläck i hans ögon. I sin kärlek förutbestämde han mig till att upptas till sitt barn, enligt sin viljas goda behag genom Jesus Kristus. För att härligheten i hans nåd skulle bli prisad av mig, den som han skänkte mig i den älskade. I honom äger jag förlossningen genom hans blod, förlåtelsen för mina synder, så rikt som bara hans nåd kan skänka den. I överflöd fick jag den, i all slags vishet och förstånd. Han uppenbarade för mig sitt hemliga rådslut, sin goda vilja, det han i förväg hade tänkt ut, den plan som skulle uppfyllas i tidernas fullbordan, att han skulle sammanfatta allt i Kristus, allt som finns i himlen och på jorden. I honom fick också jag min arvslott. I förväg blev det bestämt om mig, av honom som verkar allt efter sitt rådslut och sin vilja, att jag, hans härlighet till ära, skulle bli den som redan i förväg ägt ett hopp i Kristus. I honom har också jag fått höra sanningens ord, mitt frälsningsevangelium. I honom har jag kommit till tro och blivit beseglad med den helige ande, den utlovade, en underpant på mitt arv, en bekräftelse på att hans egendomsfolk ska förlossas, hans härlighet till ära. Det är en god övning. Och så skriver du upp det här, sätter in ditt namn och sätter upp på kylskåpet. Och så tar vi det 3 gånger om dagen i en vecka, 14 dagar framöver. Ja, men har man gjort det och det här börjar sjunka ner, då blir ju sådana ord som att vi ska hålla oss obesmittade av världen ganska självklara. Så det är så med mycket i Guds ord att det blir upplyst av evangeliet. Och ju mer jag förstår av evangeliet, desto mer klarnar bilden, så att säga. Det är sällan eller aldrig som jag får ordning på mitt förhållande till Guds ord eller till Guds vilja genom att brottas med min egen svaghet eller försöka skärpa till mig eller göra någon ändring i min livsstil och så vidare. Receptet är nästan alltid evangelium. Att han har gjort det för mig och han skänker det till mig fritt och för inte som en gåva. Här gäller alltså att tänka rätt. Så skall också ni se på er själva, läste vi i Romarbrevet 6:11. Och vi kan också, vi är tillbaka nu i Jakob, vi ska väl kanske inte, vi måste ju gå framåt, vi ska inte gå bakåt i Jakobsbrevet, men jag kan inte låta bli, för jag tycker den är så härlig, den där 25:e versen där. Jakob 1:25, där det står att när vi förverkligar evangeliet, när vi gör evangeliet, då blir vi saliga i vår gärning. Det finns inget mer underbart än att göra Guds vilja. Här gäller det alltså att tänka rätt, att komma på rätt spår, så att säga. Nu när vi kommer till det andra kapitlet, så verkar det som att Jakob, han vill övertyga sina åhörare om att evangeliet måste då följas av ett förvaltarskap, där vi förvaltar evangeliet. Det är så att säga en del av hemligheten. Därför att om man inte gör ordet, utan bara liksom sitter ner och lyssnar till det och så, om man inte låter det fullbordas i gärningar, då bedrar man sig själv. Och då kan vi inte leva det kristna livet. Och det är det som är Jakobs ärende. Och det är det han nu vill lyfta fram på nytt i vers 1 och följande. Gud, vi kan se, vi tar vers 1 då. Ja. Mina bröder, Tror ni på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre, så måste ni behandla alla lika. Det var ju så Gud gjorde. Gud behandlade alla lika. Hans frälsnåd och frälsning, den är ju till för alla. Det finns ju ingen som är diskvalificerad för frälsningen. Tvärtom, de mest olyckliga är som mest kvalificerade för den. Och det var ju därför som du och jag kunde bli kristna också. Och eftersom det är på det sättet så måste vi behandla alla lika. Alltså både tänka så om alla andra. Och även behandla andra därefter. Utan hänsyn till person. Vi läste där i 5 Mosebok 10:17. Ni behöver inte slå upp det igen, men ni kommer ihåg ordet, för det tror jag är så tillämpligt här nu när vi går in på vers 2 och 3. Alltså, ty Herren er Gud, herrarnas herre och så vidare, som inte har anseende till person och inte tar muter, som skaffar den faderlös och enkaret och som älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Därför skall också ni älska främlingen och så vidare. Det är den enkla logiken. Och då läser vi i vers 2 och 3. Jakob 2 och 3. Antag att det kommer någon till er gudstjänst i dyrbara kläder och med guldring på fingret. Och samtidigt en fattig i smutsiga kläder. Mot honom med de fina kläderna är ni förekommande och säger, varsågod, här är en fin plats. Men till den fattige säger ni, ställ dig där borta. Eller sätt dig här på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte skillnad på era egna? Sätter ni er inte till doms på falska grunder? Alltså den här liknelsen påminner lite grann om den som Jesus har om de där två männen som kom in i templet för att bedja. Och det var väl kanske en levande bild som man använde sig av. Det finns också i Paulus brev till första Korintherbrevet 14:23, där det också handlar om en person som kommer in i gudstjänsten. Jag ser att tiden håller på och rinner ut här, så att jag tror jag nöjer mig med att säga så här, att Jakob menar inte, här ser vi hur viktigt det är att tolka nu riktigt. Jakob menar inte att någon med dyrbara kläder och med guldring på fingret skulle vara mer för mer än den andra fattige. Det är inte det Jakob säger. Han har det här som ett exempel. Utan det som, vad är det han säger egentligen med de här verserna? Tänk efter. Jakob vill gå till roten med hur vi tänker. Problemet är ju inte att det finns någon som har dyrbara kläder och guldring. Problemet är ju inte att det är någon som är fattig. Problemet är i mitt eget hjärta att jag gör skillnad på folk. Där sitter problemet. Och det är precis det som Jakob talar om nu, att nu måste vi ändra vårt sätt att tänka och vara. Gud tar inte hänsyn till person. Vi kan inte ta hänsyn till person. Hur tänker du egentligen, människa? Hur tänker jag när vi ser på andra runt omkring oss? Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobs brev. Du hörde del 7. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i måndagar i närradion klockan 19. Härefter så kommer sändning ifrån Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman och producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Ha en välsignad vecka.